Hej, du som är trogen lyssnare av Bilar med sladd. Vi skulle vilja belöna dig för din lojalitet.
För vi tror att några av er som lyssnar är över 40 och då ökar risken avsevärt för att du har högt blodtryck. Och risken den ökar sedan ju äldre du blir. Högt blodtryck det kan leda till en mängd allvarliga sjukdomar som till exempel hjärtinfarkt och stroke senare i livet. Nästan en femtedel av er som är över 40 har för högt blodtryck. Och de flesta vet inte ens om det.
Jag och Fabian driver vårdcentralen Hälsa Hemma som du möter i vår app. Om du bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö och listar dig på Hälsa Hemma vårdcentral så skickar vi hem en digital blodtrycksmätare till dig helt gratis. Blodtrycksmätaren kopplar du till Hälsa Hemma-appen och får där instruktioner om hur du kontrollerar ditt blodtryck. Gå till hälsahemma.se/bilarmedsladd för att ta del av erbjudandet.
Jag lämnas.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Studion. Alltså jag menar allvar.
Kom igen, kör nu. Nu startar vi.
I veckans avsnitt blir det djupdykning i allt om Volvo och Polestar inför premiärerna av kommande storsäljarna EX30 och Polestar 4. Kan det vara så att nationalklenoden står inför sina bästa dagar hittills? Och så hör vi det senaste om laddskandalen Easygate, svenska elmotorcykelkollapsen och luft under vingarna för elflygen hos Heart Aerospace och dessutom kavalkad av lyssnarfrågor. Allt detta och mycket mer i Nordens största miljö- och elbilspodcast Bilar med sladd.
Just det, Nordens största ska vi nämna igen. Kanske till och med Nordens största teknologipodcast emellanåt.
Mm. Ja, jag vet inte tusan. Alltså. Jag tycker du hade kollat fel i topplistorna där, Anders. Liksom.
Är det så?
Ja. Listan är ju snabba när vi har fel, så att jag tänker att vi kanske ska slira lite på den.
Nej, men det som händer är ju att när vi släpper våra avsnitt så seglar vi upp och blir Nordens största teknologipodcast. Men sen när den liksom...
Ett par timmar, ja.
Ja, en liten stund efteråt så sjunker den. Så. Ja. Men vi är nog den största svenskspråk i alla fall, tror jag.
Ja, men så kan det vara. Anders och jag sitter i rosa Hälsa Hemma-piqué-tröjor båda två, eftersom vi jobbar med den här vårdcentralen som vi driver. Men då, ju.
Varför sitter du och ljuger? Liksom, det är ju hoodies när jag på er.
Ja, det är hoodies.
Ja.
Mm. Vad sa jag?
Piqué-tröjor.
Förlåt mig. Jag menar, jag är ganska trött. Både jag och Anders jobbar svinhårt just nu. Det är ju högsäsong på vårdcentralen. Februari, vabrari. Mm. Det innebär ju förstås att massa människor är sjuka och det är mycket att göra, helt enkelt.
Jo, tack.
Ja. Mm. Jag har i alla fall planerat lite välförtjänst semester, ska jag säga. Vi åker i sportlov i Stockholm vecka 9.
Och då så ska jag packa in familjen och åka till Tropical Islands utanför Berlin.
Ah, kul!
Har du varit där någon av er?
Nej. Jag har faktiskt varit där. Ja. Mm. Det är ju någon gammal zeppelinar-hangar va, som de har ombyggt till inomhus Thailand.
Liksom. Ah, det var faktiskt ett tyst företag som startade år 2000, vill jag minnas, som byggde nya zeppelinar. Kommer ihåg att det var populärt för så här, 20 år sedan pratade man om det som framtidens lösning för frakt. Ah. Som skulle flytta då fraktcontainer över hela världen med det här. Så de byggde de världens största fristående byggnad som hangar till sin zeppelinare, och sen gick bolaget konkurs.
Ah.
Och då står det den stora hangaren där ute i skogarna utanför Berlin.
Finns inte väldigt många sätt att mäta världens största byggnad?
Ja, det känns som det gör att
det är lite för många byggnader som är världens största.
Volym är ett sätt, höjd är ett annat sätt. Så kan
detta
man
är
säga.
Nog volym tror jag, i kubikmeter. Tror jag. Men det är flera liksom, sjöar, konstgjorda sjöar och massa bassänger och sådär. Och så är det då tropiskt.
Ja, men det är superhäftigt. Våra barn är fortfarande traumatiserade av den polska badvakten som jobbade där, fast det är i Tyskland, och skällde ut dem efter noter när de hade stojat lite för mycket. Det var egentligen inte mer stoj än att det hade passerat på ett svenskt badhus, men det var väldigt auktoritärt. Annars hade vi en jättebra upplevelse där.
Ja, vi har varit där flera gånger faktiskt. Det är superduper trevligt. Så nu ska vi köra bil dit då. Åka Tesla hela vägen, Model X, från Stockholm till 8 mil söder om Berlin.
Fan, det är nu verkligen värd. Du har inte haft mycket semester, Anders, det måste man ju säga.
Ja, mycket jobb de senaste åren, så att nu hoppas jag kunna helt koppla bort allting där.
Ja.
Men i alla fall, då har jag fått ett meddelande nu på min bil där det står att batterisäkringen måste bytas så att hastigheten är reducerad.
Nej.
Så får Tesla i mars för att byta den batterisäkringen.
Och det är efter.
Jag ska åka till Berlin med den här reducerade hastigheten.
Autobahn med reducerad hastighet.
Alltså det här med elbilar, det funkar ju inte. Liksom.
Nej, det är helt kast. Vi måste byta tillbaka till diesel.
Ja, nej, men det finns ju två sätt att finansiera en bil. Det är antingen via reparationer eller via nybilsköp liksom, och högre amorteringsgrad och sådär istället då. Det är ju lite så tyvärr.
Det här är ju inget fel, det är bara att huvudbatterisäkringen ska bytas efter X 1000 mil på en elbil.
Ja, service och reparationer.
Så det är andra gången jag får
Okej, så det är ett fast serviceintervall på den. Det hade inte jag någon aning om.
Verkar så, precis. Det är andra gången jag byter den, vill jag minnas. Och det är rätt dyrt också, kostar över 3000 spänn att byta den här säkringen.
För vi har ju liksom samma modell och så här, det verkar inte vara ett så fast serviceintervall, för jag har inte bytt min någon gång.
Ja, nej, det känner jag inte till. Jag har bytt var tredje, fjärde år sådär.
Bil, men inte säkring.
Säkring har jag bytt så ofta.
Så det är nästa köpare som får den smällen. Då.
Men hörni, jag har köpt och sålt bil, ja.
Ja, du har det, va?
Visserligen samma bil då. Jag har faktiskt använt den här releasing-grejen som jag har pratat om.
Det var inte mer spännande än så.
Det var inte mer spännande än så. Samma bil som förut.
Nej, jag fattar ingenting. Bara köpt och sålt samma bil nu.
Nej, men man köper ju rent formellt loss den från gamla leasingbolaget och liksom säljer den till nya utan att man ser pengarna emellan. Jag har bara flyttat leasingen helt enkelt. Jag testade den där leasingkampanjen som vi tog upp.
Han har skrivit på ett par avtal.
Vilken spännande story!
Jag bara översäljer här helt enkelt.
Är det vad som har hänt dig de senaste 2 veckorna? Skrivit på ett avtal, skrivit på ett annat, skannat, skickat in.
Och bråkat med nya leasinggivaren som vill ha.
Säkert bara lyssnarna sitter och antecknar här, ska du skicka in, skriva på det här.
Nej, men det som är lite för det vi tog ju ändå upp det eftersom vi tyckte att det verkade vara en spännande tjänst. Nu har jag testat den liksom, och det blev mycket lägre leasingkostnad. Dock efter att Nordea, som då är den bakomliggande banken, försökte ta extra betalt liksom, jättefult i avtalet, så det var inte alls bra, men det jag hoppas att det är allmängiltigt. Det kan jag faktiskt blippa in och bara tog den kostnaden. De hävdade att de är i förhandling med Nordea att den där ska försvinna, så att man inte ska ha en sån upplevelse. Och det som blev den största sänkningen i månadskostnad för mig, trots att jag har precis samma försäkring som förut, så blev försäkringen billigare.
Va?
Ja, det är så sjukt.
Hur då?
Alltså jag gick från att jag hade Tesla, alltså den här märkesförsäkringen hos Trygg-Hansa, Insure My Tesla, till att de automatiskt föreslog Trygg-Hansas elbilsförsäkring, som var mycket billigare. Och jag ringde dem och bara, ja, har ni, liksom, är det alla förlängda garantier och liksom sånt här som ingår i Insure My Tesla? Och de bara, ja, det är precis samma paket.
Varför gör Trygg-Hansa så här?
Alltså, jag tycker det är så himla bara tärningskastning på vad försäkringskostnader blir. Alltså.
Ja, håller med om det. Jag tittar mina försäkringskostnader på min Model X. Jag ligger på typ över 20 000 om året på den.
Jävlar!
Ja.
Men jag fattar inte, vad är det du har gjort? Du har flyttat till en annan försäkring inom samma försäkringsbolag. Men har det någonting med leasing att göra egentligen?
Eftersom försäkringsbolaget tycker att bilen säljs och köps, så blir det liksom en ny försäkringsperiod. Och ett avslut av den gamla försäkringen och en ny teckning av en ny försäkring.
Det är det sjukaste jag har hört.
Ja.
Vilken av bilarna är detta? Är det Model 3 eller?
Ja, det är den lilla Model 3. Och den kommer nog inte få ligga där så länge. Jag tänker nog snart att den ska liksom, att jag ska köpa ut den privat om vi byter. Jag börjar bli ganska sugen på en ny Model X faktiskt. Men apropå det så ska jag också faktiskt på fredag ska jag också få besöka Tesla. Då ska jag få de här nya kamerorna som jag pratat om ingår i autopilotgraderingen. Så får jag återkomma om det. Och det var en lyssnare som skrev att även de här gamla Teslorna som såldes med autopilot 2-sviten som inte har köpt full self-driving, de kan fortfarande göra det och då ingår liksom hela hårdvarubytet. Så nu har vi fått svar på det. Tack kära lyssnare för att ni
Det var faktiskt många som skrev som kommentar också på lite Facebook-trådar och så.
Ja, men kul. Ja, jag tänkte ju shama Anders då för att han åker till, det är väl gas som värmer upp det där paradiset mitt i vintern så att det ska vara varmt och skönt där i den där stora byggnaden i Berlin. Ja, eller vad tror du?
Vindkraft.
Man kanske återanvänder vätgasen från Zeppelinarna. Ja.
Dessvärre så tyskar, de har ju det här energivändet som jag pratat om tidigare när de ska lägga ner kärnkraften och det de har gjort då att de har byggt nya kolkraftverk, jävla... Ja. Ja, så dumt va?
Tidigare har det ju varit mycket gas, men de har ju påfasat ut det.
Ja, det är jättemycket gas fortfarande.
Ja, Tyskland är ju på gång med värmepumpar och så. Och det går ju väldigt bra för våra svenska bolag, vad jag förstår, som gör värmepumpar. Som säljer det runt om i hela världen. Men jag kan ju inte shama dig, för jag har ju varit i USA ganska nyligen. Och jag har faktiskt två anekdoter kvar från USA. Så jag tänker att jag drar dem båda, så slipper det bli en lång följetong av detta. Så vi liksom avslutar det kapitlet sen då. Men vi åkte ju först till Stockholm, jag och Erik, och jobbade en vecka i Stockholm. Och sen så tog jag oss ner och skulle ta flyget till Miami från Oslo, från Gardermoen, flygplatsen där. Den känner du väl till, som har bott i Norge, Anders.
Just det, jag har flygit mycket därifrån.
Ja, men precis. Och där har de ju ett nytt flygbolag, Norse, som är utbrytare från gamla Norwegian, tror jag. Mm. Som har helt nya, jättefräscha plan. Så då är det direktflyg. Alltså... Alla dagar i veckan åker jag bil längre för att ta direkt flyg till USA eller egentligen var som helst, eller hur? För så, alla vet ju att så fort något går fel och man blir försenad, ja, men då blir det bara trassel av allting. Det är skit liksom.
Mm. Men Stockholm till Oslo är ju makalöst segt att köra. Det är ju jättelångt.
Ja, det är ganska långt och det var också 28 minusgrader när vi gjorde det. För det var under den här köldknäppen.
Just det. Men då går det väl inte att köra elbil egentligen när det är kallt?
Det gick så bra!
Jag skojade bara, det klart går.
Kanske lite för att Erik körde också. Han körde lite långsammare. Det var så bra räckvidd. Hela den vägen behövde du bara stanna och ladda en gång. Och då rökte jag om bilen. Det har jag aldrig sett förut. Att det rök om den för att den var varm och det var så kallt ute.
Men det, alltså, jag upplevde det när vi hade fått första Teslan med värmepumpen. Liksom, att just efter att man har superladdat. De är så duktiga på att återanvända värmen som blir när man laddar. Så att de blir så snåla efter det. Liksom, att
exakt.
Helt otroligt.
Ja, nej, det var otroligt. Sen är det väldigt märkligt. Det är någonting som gör att det blir väldigt varmt i kupén i min Model 3. Andra lyssnare får gärna höra av sig när den förvärmer batteriet. Så någon anledning så blir det jättevarmt i kupén plötsligt. Man ställde ner till 18, liksom 17-18 grader. I vilket fall. Så vi tog oss ner till och skulle bo över en natt för säkerhets skull i Oslo. Så vi bokade lite ett halvfancy hotell mitt i Oslo. Sen skulle vi ta flyget då från Gardermoen dagen på. Och då den dagen kunde inte börjat värre, kan jag säga, när vi vaknade där på det där hotellet. Det börjar med, vi brukar alltid boka ett hotell med espressomaskin för att Erik vill ha liksom 3, 4, kanske 5 espressos på morgonen. Alltså,
jag älskar de här titthålen in i era liv. Liksom.
I know. Bögarna in action. Ja, han behöver ha liksom 5, 6 espresso ibland för att komma igång på morgonen. Då. Så går han upp och tränar och så sover jag en liten stund längre. Så känner jag så här, fan, det luktar lite konstigt så här. Fan, så inser jag liksom, fan Erik, den här espressomaskinen, den brinner. Så vad gör man då när espressomaskinen brinner? Alltså det rök liksom lite halvmycket från den ändå liksom. Nej, men jag pluggar ur den. Stormade ut, vi har ju låsta fönster som det är på hotell i regel. Stormade ner i receptionen där, tänkte så här, ska jag ta hissen? Nej, det är ingen bra idé. 3 trappor ner, hela vägen ner. Den maskinen under armen som då brinner. Fram på disken på det här halvfancy hotellet, ja, tyckte de själva kanske mest. Hello, my espressomaskin is on fire. You might want to do something about this.
Just det, du pratar engelska när du är i Norge för att du inte förstår norska. Visst är det
nej, jag förstår inte alls. Och de bara tittar på mig så här, va? What did you do to it? Jag försökte göra en jävla espresso liksom. Hur svårt kan det vara?
Du rostade bröd liksom.
Ja, det var ju liksom verkligen en dålig start på den här resan. Sen tar vi oss till Gardermoen. Och där vet ju du också, Anders, att det finns miljarder av laddare. Det ska inte vara något problem. Jag pratade med dig innan också. Det ska inte vara något problem. Det gick inte ens att förboka en elbilsladdare, vad jag kunde se.
De för att, alltså de, när jag bodde där, nu är det många år sedan, men då höll de på att bygga ett helt parkeringshus, bara helt fullt med laddare. Och då kostade det ingenting. Det var ingen app eller något. Det var att plugga in och sen så funkar det.
Men nu så var det lite mer komplext, kan jag säga. Den här drive-in där de fortfarande sätter bilen på landning, den visade sig finnas kvar, men den var svår att hitta. Så vi hittade inte den, kunde inte boka den innan. Så att vi hade bokat på ett parkeringshus och ja, men där finns ju kanske liksom 200-300 laddare som vi åker förbi. Pluggar in, går inte få igång. Och det är 28 minusgrader.
Och vi står där. Alltså den startade inte av sig själv, eller? Det var någon app nu då, eller?
Nej, men det gick inte att få igång den med appen. Den hittade den inte i appen. Den hade ström. Den lyste grönt. Så jag ringde deras support. Stod ju huttra där ute i kylan liksom, för man måste ta av handskar.
Du kunde inte sitta i bilen.
Det här visade sig bli den absolut sämsta laddupplevelse jag har haft under hela min tid med elbil. Vi flyttade oss 12 gånger mellan olika, för att supporten gav olika besked. Ett besked jag fick från laddoperatören var att nej, det går bara att ladda en bil åt gången av dem med två uttag. Man bara, det här det stämmer inte, säger man ju till dem då. Det här tror jag inte stämmer. Jo, du kan bara ladda. Man, nej. Och så ringer jag tillbaka, får jag något annat besked. Ingen laddare visar sig fungera i hela garaget.
Med din app, eller funkar, stod det andra bilar på laddning?
Alltså det var den anvisade appen. Jag tror att det var mer var detta. Och då, alltså laddaren dyker inte upp i appen när jag söker på den, helt enkelt. Och det var samma fel hela tiden.
Men hur mycket ström hade du i bilen då? Liksom? Var det...
Jag hade 80% i bilen.
Då så, då hade du bara kunnat ställa den liksom.
Exakt, exakt. Det är ju det liksom som jag insåg efteråt. För att, alltså... elbilar klarar sig alldeles utmärkt i kyla. Om man bara stänger av Sentry Mode så att den inte ligger, datorn ligger och kör där, så går det alldeles utmärkt att den står. Så det som hände var i alla fall att de körde runt oss på flera olika laddare och till slut hade det gått 1,5 timme. Och det var en timme kvar tills flyget skulle gå. Då fick vi bara liksom plugga in någonstans i ett hörn och bara kasta oss in genom alla köer och allting. Och säkerhetskontroller, bara knö oss igenom allting och precis lyckas ta oss ombord på planet. Men alltså innan dess hann jag ju skrika...
Varför kunde du bara skita? Varför med 80% laddning?
Ja, men man blev så jag var så fokad på att det var minusgrader och så.
Ja, men espressomaskinen hade brunnit. Och,
exakt, det hade redan hänt. Katastrofen hade redan börjat katastrofdagen. Och, alltså, jag stod där och skrek, kan jag säga, i det här laddgaraget. Och det var i och för sig väldigt effektivt. Om ni tänker att ni står och skriker könsord i ett garage där det ekar väldigt mycket, det är väldigt bra payback på det, måste jag säga.
Terapi, ja.
Till slut så fick jag lämna bilen och vi hade ingen aning om var, så det blev problem när vi skulle åka tillbaka sen. Det blev så bråttom allting.
Men du, kunde inte laddboxoperatören komma åt laddarna heller? Var det bara din app som inte funkar?
Nej, de kunde inte komma åt den heller. Och jag liksom, men, något tillfälle
ändå
så sa
skickade de runt dig till olika laddare när de inte kommer åt laddarna.
Exakt, och vid något tillfälle så sa de att de kom åt den. Det var väldigt olika besked från er. Och vid något tillfälle så sa de att de kom åt den. Och då sa jag, men då får du ju slå på den. Bara, nej, det gick inte, för då ringde jag inte från det telefonnummer som var registrerade i appen. Annars hade de kunnat slå på den, tydligen då. Ja, så att vi lämnar bilen inkopplad i alla fall där. Och som ni säger, det är ingen fara. Så jag lämnar den ikopplad, men jag har ström då.
Okay.
Och det var faktiskt ingen fara alls. Den förlorade 1% under 2 veckor i 28 minusgrader när jag tittade till den då och då. Sen visade det sig efter ett tag faktiskt att de slog på elen gratis en liten period, så då fick jag upp den till 90% då.
Var du
så
i dialog då med supporten? När du
nej, det var inte. Det bara hände liksom utan att jag hann säga någonting. Så jag vet inte om det var någon slags goodwill eller vad det var frågan om. När de, kanske när de testade eller reparerade att den hann få lite laddning då.
Men du känner inte att du liksom överreagerade lite så här efterhand?
Ja,
liksom?
Visst, absolut. Men samtidigt, sånt här måste ju funka för guds skull. Det här är inte okej.
Nu börjar det bli elbilar överallt. Och det är så här var det ofta i elbilismens barndom, att du kom fram till en laddning där och så plötsligt funkade inte den och så, det gick inte lite på. Vi hade faktiskt ett sånt äventyr i Malmö för inte så länge sedan med en kille på vårt bolag där, lilla vårdcentral. Men en tekniker som var nere i Malmö, pluggade in bilen, betalade för laddningen, så kom han ut och så fick han parkera, hade han fått parkeringsbot på elbilen. Och då, det var för att då hade han inte betalat för parkeringen, det var en annan app. Ja, så i den ena appen skulle du starta för att starta laddningen, och andra skulle du, alltså det är så jävla hjärndött, va? Alltså, vem kommer på den idén? Han ville göra rätt, liksom, men du skulle in i två olika appar.
Ja, jag var sådär jobbig i helgen också. Liksom. Vi var iväg med några kompisar och firade en vän som hade fyllt 40, och så tog vi in på liksom, så här, ja, men ni vet, herrgårdshotell. Liksom. Och så är det så här, tippa. Fortfarande så att det inte går. De hade bara två laddare och de gick inte att boka. Och så här, det är ju lika viktigt att man kan boka dem som att man kan boka rummet. Liksom. Mm. Annars, om man inte kan boka dem, då kan man inte räkna med dem. Och då kan man inte liksom utgå från. Då måste man ju liksom göra så att det är helt fine även om man inte får någon laddare när man kommer fram. Precis. Och då har de liksom ingen vits. Så, och så säger man det så här. Kan du liksom bara framföra det här till teamet? Liksom, berätta det här för de andra så att de får veta. Det här behövs. Mm. Liksom. Och så hör man bara, ja, det ska jag göra. Liksom.
Kommer inte hända någonting.
Kommer inte hända någonting. Men det är, så här, det är droppen som urholkar stenen. Liksom, och de får
vi startar det här programmet i moll nu. Det är ingen,
ja, men hur så här, kan man ha ett helt parkeringsgarage med 300 laddare och ingen jävla laddare funkar? Hur är det möjligt?
Liksom? Ja, det är ju fan något rekord.
I Norge, elbilslandet Norge, på en
flygplats. Har vi någonting positivt att säga? Det har varit mycket problem nu. Liksom.
Nej, jag har haft mycket problem med vädret kan jag säga på sistone. Även i USA hade jag problem med vädret. Och nu kan du, Alfred, få spela den första ljudfilen där. På vägen ner från Orlando så händer följande. Att våra telefoner samtidigt börjar låta så här. Visste ni att era telefoner kan låta så här?
Nej, det hade jag inte koll på.
Det är ännu högre än vad ni hör just nu. Det hördes också från våra båda telefoner. Och från min klocka började tjuta så här.
Mm-hmm.
Och sen, samtidigt så kommer den bilden som ni ser framför er där. Där det står tornadovarning.
Oh shit. Det här är, alltså vadå? Din iPhone bara börjar tjuta.
Ja, våra iPhones börjar från ingenstans börjar tjuta som värsta larmet.
Mm-hmm.
Och jag och Erik ser ju samtidigt hur vädret börjar slå om och det börjar blixta. Och så ser ni, titta på bilden bredvid där, så började på alla vägskyltar så stod det tornado warning på alla vägskyltar. Mm. Det var som i en film, alltså det var helt surrealistiskt. Och det börjar regna så mycket och blåsa så mycket, kommer liksom kvistar över bilen. Det börjar regna så mycket att fastän vindrutetorkaren är på högsta hastighet så går det ju bara att se några meter framför sig. Och Erik undrar, ska jag ställa mig någonstans? Eller, om ni läser emellan där så ser ni att det är på spanska också. Mm. Och när man hör det här pipandet i öronen som inte slutar heller, går inte att stänga av. För att det kommer flera gånger liksom, så det går inte att stänga av. Så blir man väldigt så här, take cover now står det som ni ser. Då blir man ganska förvirrad. Och Erik som körde då, han undrar om då liksom, ska jag ställa mig någonstans? Nej, det är nog bättre att du bara fortsätter köra ur det här. Förhoppningsvis kör ur det och in i det.
Bara blåsa på om man så här, göteborgsvitt. Så.
Ja, alltså det här var så jävla surrealistiskt alltså. Men det som hände sen är ju att jag har ju vänner i USA som är där och hälsar på. Och då kommer jag på att, men shit, jag måste ju ringa dem liksom. De vet ju vad man brukar göra. Och då säger min kompis här att, ja, myndigheterna de brukar ju vilja att man liksom ställer sig någonstans eller så. Shelter, vad betyder ens det? Vad är det?
Duck and cover, eller vad är det man ska
take
göra?
Cover,
det, liksom. Det är atombomber.
Ja, vad innebär det liksom? Men jag brukar liksom bara köra hem om jag har nära hem. Hur långt har ni till hotellet? Bara, en kvart till hotellet. Okej, vi kör till hotellet. Så då gjorde vi det. Och då, under tiden lyckas jag faktiskt få fram på weather.com så du kan få fram en väderkarta där jag kan se exakt hur vädret rör sig så att vi faktiskt ser att okej, men vi är på väg ur detta. Så, men det var fullständigt surrealistiskt. Jag visste inte att min telefon kunde låta
så. Nej, ens. Kan svenska myndigheter trigga en sån här larmgrej på telefonen?
Jag tror det. Det här är till för liksom krigstillstånd och sånt.
Ska vi se vad våra lyssnare säger om allt det här?
Ja, vi hoppas att de har lite muntrare tongångar, tycker jag.
Ja.
Allt fler så kallade vanliga människor vill ge sig ut i internetvärlden.
Stand by to receive our transmission.
You've got mail.
Ja, Peter Stolpe har skrivit till oss. Han skriver så här. Hej och tack för en bra podd. Faktum är att den är en av endast två prenumerationer på underhållning som syns mitt kontoutdrag jämte Spotify. Grymt
tack.
Häftigt.
Tack. Ja,
han skriver i alla fall, det är verkligen fantastiskt att ni enträget levererar nya avsnitt som ett klockverk så ofta som ni gör. Vi har hållit på sedan 2016 varannan vecka. Och vi är fortfarande inte trötta på varandra.
Nej, inte mer alltså, än
det är väl de här anekdoterna från, men nu var de ju slut i och för sig.
Ja, men alltså, vad fan, nu hade jag två ändå, liksom fyra.
Ja, jag skojar med dig, nu går vi vidare.
Fyra plus anekdoter här, liksom.
Peter skriver i alla fall så här att han tackar särskilt för nyanserad bevakning av Tesla-strejken. Vi har ju bevakat det ganska mycket
i
de senaste programmen. Men han har en rättelse. För i senaste programmet så tror de flesta lyssnare fick bilden att det bara är skadeverkstäder utan kollektivavtal som fortfarande utför arbeten på Tesla-bilar. Men det finns faktiskt auktoriserade skadeverkstäder som har kollektivavtal men som fått dispens från IF Metall att få fortsätta arbeta som vanligt. Och den här dispensen har, skriver han, såvitt jag förstår, givits på månadsbasis eller ännu kortare tidsperioder och således förnyats i efterhand.
Jaha.
Men det, för det, jag upplevde lite när jag gjorde research i förra avsnittet, att det är lite svårt att liksom komma åt skadeverkstäderna. Det fanns en jag hade hoppats på som jag inte har liksom lyckats komma i kontakt med, som jag trodde skulle vara lite mer frispråkig. Men jag tror, jag kan tänka mig, eftersom det här också var, snälla nämn inte mitt namn, så tänker jag att det här är en person som kanske har lite mer insyn, att det här är något som IF Metall kanske helst inte pratar så högt om, att det finns de som får dispens och så vidare, och att de som får det gärna flyger under radarn liksom. Så det har inte varit så lätt att komma åt den informationen, så tack om det var inside information, tack för att du har delat liksom. Och det är bra att vi ska känna till det, så att lyssnarna kanske ska vara lite långsammare då med att anamma affärsidén som ni lanserade där liksom, att dra till Polen.
Jag insåg att fanns, när jag lyssnade på programmet efteråt, insåg jag att det var fullt med hål i den här affärsidén. Försäkringsbolagen måste ju också acceptera att man kör bilar till Polen och så vidare. Och försäkringsbolagen kan ju utsättas för sympatistrejk och sånt också. Så att,
okej, intressant.
Vi får se. Men vi har fått fler brev. Och då har vi fått brev från Gunnar Svensson som jag tar här. Hej, jag har just börjat lyssna på er podd och blev förtjust i den. Ni vet vad ni pratar om. Framför det på ett intressant och begripligt sätt utan att flumma ut på sidospår så att man tappar tråden som konkurrenterna gör. Men det finns ett problem med er podd. Trovärdigheten. Jag reagerade när ni två Tesla-ägare, jag tror det var det här avsnittet som du och jag, Anders, gjorde själva när Fabian fortfarande var i Florida.
Ja, vad skönt. Det var, vad härligt att höra ändå att det var stringent när inte jag var med. Måste jag säga. Ja, jag gör mitt bästa för att störa ordningen här.
Gunnar reagerade när vi tydligt tog ställning i konflikten mellan Tesla och IF Metall. Mm. Jag försöker uppleva att det är det jag inte gör, men så hörde han oss i alla fall. Okay. De som driver en podd ska akta sig för att förtydliga sympatier åt något märkeshåll, tycker jag. Och problemet växte när ni i slutet gjorde reklam för Tesla. Bilar med sladd är alltså sponsrat av Tesla. Där försvann all trovärdighet när det gäller just det märket, skriver då Gunnar. Vilket är särskilt tråkigt eftersom intresset för Tesla är stort. Ja, men vi kan nästan stanna där. Hur ska vi tänka om det här?
Ja, men det ena är att det här, vi är en podd och vi är inte liksom en morgontidning. Mm. Det är väldigt svårt för mig som har kört Tesla sedan 2015 och tycker om mina bilar och rekommenderar det till alla jag möter, att försöka vara oberoende. Så att jag är istället liksom ganska tydlig med att jag gillar de där bilarna. Och så. Sen så är det massa grejer med Elon Musk som han håller på med som jag inte gillar överhuvudtaget. Jag tycker han har börjat flytta ut som en jävla idiot på massa områden.
Ja, och det har jag ju täckt ganska noga tidigare, om man spolar tillbaka också. Så att det finns ju väldigt mycket vi pratar skit om Tesla också. Men till själva kärnfrågan här, jag tror egentligen inte att Gunnar här har så mycket emot att du kör Tesla eller att vi alla tre faktiskt kör Tesla. Utan jag tror säkert att det här liksom sponsormeddelandet eller sponsrade länken som ju det är i slutet av showen, att det är liksom att ni upplevde det som problematiskt.
Nej, det är inte vi är ju inte alls sponsrade av Tesla, utan nej, vi har vissa såna här referral-länkar som vi pushar för.
Affiliate-länkar. Och det man behöver veta om dem är ju att det är ju om någon beställer en bil på dem som det blir något av det. Och det har ju varit lite beställningar tidigare och det har vi fått, men nu kan jag säga att det har varit en beställning på senaste året som har gett mig lite gratis superladdarmil, men i övrigt så har det ju varit nästan ingenting. Nej, så att alltså, man måste ju förstå att vi gör ju detta på en fritid, vi tjänar ju inga större pengar på detta, eller vi tjänar inga pengar på detta, utan liksom, det går väl snarare bakom något på detta.
Jag har en bakgrund som journalist tidigt i min karriär, då jobbade jag faktiskt på Dagens Industri, och där hade det faktiskt för mig varit förbjudet att bevaka Tesla, och det tycker jag är bra att vara transparent med det.
Men vänta, förbjudet för det?
Jo, därför, inte på grund av de här sponsorlänkarna, utan på grund av att jag är aktieägare i Tesla. Och det är ju liksom allra högsta grad någonting som jag tycker att vi ska vara transparenta med. Och jag vet att jag har nämnt det tidigare poddar, men det blir också ingenting man tar upp varje avsnitt liksom, när man pratar om det. Och jag försöker verkligen i min hållning, alltså, det är ju viktigt att poängtera att Tesla har aldrig försökt påverka oss eller få oss att säga någonting. Och jag försöker vara helt ärlig med att bara säga vad jag tycker. Mm. Och jag har ju liksom investerat i Tesla för att jag är imponerad av mycket av strategi och utförande och liksom vad jag tror kommer bli där. Och just eftersom vi inte har någon lön för det här alls, utan mitt jobb är att vara investerare, så om jag skulle vara tvungen att välja mellan att göra podd och att vara investerare, då skulle jag vara tvungen att sluta göra podd då, helt enkelt. Så att,
är det så? Ja, hellre än att släppa denna Tesla-aktie?
jag skulle absolut inte kunna hålla på med det här om jag var tvungen att välja mellan det. Liksom, utan det är verkligen så att mycket av min inkomst kommer från de aktier jag äger och så vidare. Och det behöver liksom jag kunna syssla med. Mm. Det här är inte något investeringsrådgivning, men jag äger inga andra aktier som jag tror påverkar mitt innehållet här.
Helt inte på Volvo eller Polestar heller.
Vi låter oss inte köpa. Alltså, jag är 44 år och har tillräcklig integritet för att inte liksom, låta det jag säger i podden köpas utan att det märks upp liksom, som sponsor på något sätt.
Jag äger inga Tesla-aktier eller egentligen inga andra aktier. De enda aktier jag äger just nu är i Hälsa Hemma och mina egna bolag. Och alla vet ju liksom att jag är väldigt partisk där. Så att jag tror att det vi kan göra är att vi kan vara väldigt tydliga med när det är reklam, och det tycker jag vi är när vi spelar sponsrade inslag, precis som många andra gör, och jag tycker att det är tydligt att vi lägger saker i slutet av showen också, men vi har väl pratat ihop oss lite här allihopa och vi känner väl liksom att det är liksom onödigt att den här Tesla-länken ligger där, den ger oss ingenting heller för övrigt. Nej. Så vad säger ni, ska vi ta bort den eller vad ska vi göra?
Absolut.
Som vi gjorde redan i förra avsnittet faktiskt, för det här mejlet hade hunnit komma då. Och jag höll med Gunnar så mycket att vi helt enkelt senare snabbt om att ta bort det då. Men här kommer också kommentaren. Och så, jag tycker det var bra att vi fick det här mejlet, för det var en bra förvändning att prata om det. Och jag tycker att det behöver nämnas. Vi gör vårt jobb att försöka vara så ärliga som möjligt.
Ni kan vara helt trygga med att det kommer inte någon smygreklam, liksom medveten smygreklam, utan att vi markerar vad som är sponsrat innehåll. Nej. För det är ju lag på det. Och sen vill jag också säga en annan sak som de flesta poddar inte har, det är att vi har en ansvarig utgivare. Och det ändrar ganska mycket faktiskt, för att man kan råka rätt illa ut av stora bolag som kan stämma en om man säger saker som de inte tycker stämmer, och så de kan hota om stämning också, vilket jag har sett på nära håll och hänt bloggar och poddar och sådär. Medan vi har ansvarig utgivare, och det betyder, och det är ju du då, Alfred.
I am responsible.
Och det betyder ju då liksom att vi är liksom under upphovsrätt precis som en tidning och får uttrycka oss mer fritt. Man kan inte stämma oss på samma sätt då. Mm.
Jättespännande diskussion.
Och jag tycker det kan vara viktigt också att nämna bara principen vi har med liksom vilka sponsorer vi accepterar i programmet. Att vi skulle nog kunna ha mycket mer liksom sponsorer utöver de här Acast-reklamen som vi inte kan styra över. Men vi släpper bara in sponsorer i programmet som vi känner att vi helhjärtat kan backa, att vi tror på dem. Mm. Så att det är
jättespännande. Jag säkert att lyssnarna har säkert antecknat ordentligt här nu.
Alla aktieinnehav. Nej, men jag tycker ändå liksom lite så. Alltså, det här är ju ändå ganska genomtänkt från vår sida ändå. Det måste man ändå säga. Men lyssnaren hade ju också lite rätt. Så nu är det borta i slutet i alla fall.
Nej, men inte rätt så tillvida att vi är betalda och köpta eller någonting sånt. Vi säger precis vad vi tycker och tänker. Nu snurrar vi vidare. Vi har fler lyssnarbrev.
Yes. Och då skriver Kristoffer Rodstedt. Han skriver: tja, tack för en fantastisk podd. Har precis lämnat Tesla-träsket, glad smiley, efter att ha kört Tesla sedan 2017. Ja, det är länge det. Valet föll på en Seeker 001, mest för att testa någonting nytt. Visar sig att bilen är förberedd för att kunna ladda ur, alltså V2G, Vehicle to Grid. Vad är det för något, hörni?
Ja, men jag känner att jag behövde läsa på lite inför att du fick det här mejlet faktiskt. För att, så det finns ju massa olika standarder, liksom vehicle to home, vehicle to load, vehicle to grid, vehicle to X ser man ibland. Liksom. Och där är väl egentligen så att vehicle to load är det som innebär att man bara har liksom en stickkontakt vid bilen som man kan stoppa in en apparat i. Medan de andra, liksom, vehicle to home är lite mer liksom verkligen riktat på att det ska handla om att vara en batteribackup till ditt hem liksom, och kunna driva hemmet på det. Och de andra är ännu mer generella, att man ska kunna använda bilens batteri till och med för att mata ut ström ut på elnätet till exempel och få betalt för det.
Ja, men det är väl vehicle to grid är ju det, att du pluggar in det i växelringen.
Ja, men om det är vehicle to grid eller bättre, liksom, då funkar ju både vehicle to home och vehicle to load också. Så det är som att de är liksom i en stigande skala. Och det är också så att det här är så omoget, så det är inte så tydligt att är det vehicle to home man har eller vehicle to grid. Faktum var att brevskrivaren här hade bara skrivit ladda ur, så det var jag som lade till vehicle to grid där i hans brev. Han var inte riktigt säker på vad det var han hade.
Men han säger ju också här att tillverkarens egna information är ganska kass, och han har försökt att googla och han har inte hittat någon hjälp. Så han undrar ju här, vad är det som behövs egentligen för att nyttja bilen som batteri, och är det ens möjligt? Han skriver att han har, precis som många andra elbilsvänner, solpaneler, och han har tittat lite på Tibbers egna batteri dessutom. Det kan jag säga någonting om, för jag har ju beställt det för full transparens återigen. Vad säger vi om vehicle to grid och load och
X? Ja, men han hoppas ju slippa skaffa batterier, just för att om man ändå har två elbilar, då kanske han ska slippa betala extra för de där batterierna. Men och man kan väl egentligen börja där med att så här, om man har batterier, nu är det jag som inte har det av oss tre som försöker förklara här, så får ni korrigera mig om jag har fel.
Jag har två batteripaket på 5 kilowattimmar.
Ja, men det är bra. Då får du rätta mig här i realtid. Mm. Ja, men man behöver ju en speciell växelriktare som kan dra nytta av det där batteriet och bestämma sig för när det är dags att använda solelen för att fylla på batteriet och när det är dags att dra ström från det batteriet. Och ifall man har liksom en sån inställning med sitt elbolag eller använder en sån tjänst också kanske då till och med mata ut på elnätet, sälja tillbaka ström till elnätet om man skulle vilja göra det.
Det kallas hybridväxelriktare. Så en vanlig växelriktare när man installerar solpaneler kan man inte koppla in batteri för att den kan bara omvandla likström till växelström. Men om du vill kunna omvandla åt andra hållet så måste du ha en växelriktare som stödjer båda hållen. Då.
Ja, och nu är det då så komplicerat att sådana som stödjer batterilagring hemma, det är inte givet att de stödjer att en bil ska stå där och vara batteriet och liksom pluggas in och ur och så vidare. För de behöver dessutom då kunna kommunicera med bilen om huruvida bilen finns där och vad ska hända om man börjar bestämma sig för att koppla ur bilen precis när den används och så vidare.
Och hur mycket av batteriet i bilen är du villig att offra för ditt hem och sådär?
Ja.
Finns det någon standard för det, Alfred, för hur liksom du, om du ska ha vehicle to grid, hur du pluggar in bilen?
Ja, det verkar finnas lite olika standarder och det verkar som att man har kommit olika långt med hur moget det här är. Det finns faktiskt produkter som använder den gamla CHAdeMO-standarden och liksom tillåter vehicle to home med liksom ganska gamla elbilar då, där elbilarna egentligen inte är utannonserade med stöd för det här, men man använder liksom en funktion i CHAdeMO-standarden för att kunna dra ur ström ur bilen. Och då behöver liksom växelriktaren sitta helt utanför bilen. Sen finns det liksom vehicle to home-lösningar då, där man ska kunna mata växelström från bilen som man använder bilens växelriktare för att mata in det i hemmet. Eller så finns det då de som går ut på att man lite mer likt med solceller och hembatterimodellen liksom, får likström från bilen och sen så är det den här hybridväxelriktaren då som ska ha stöd för att prata den standarden med bilen och välja att använda det för att driva hemmet.
Men det här är ju i sin linda allt det här.
Det är sin linda. Ja. Men det är ganska viktigt att poängtera att det kommer nu allt fler bilar som säljs med stöd för det här då, likt den här Seeker 001. Till exempel så att Volkswagens bilar med de största standarderna ska ha det här på plats och det verkar vara lite olika huruvida de har stöd för att använda bilens växelriktare eller om man förväntar sig att växelriktaren ska sitta i laddboxen. Så att det är en djungel och man behöver nog faktiskt tyvärr läsa på mer. Det blir liksom för spretigt för att jag ska kunna ge ett svar här.
Man kan inte rekommendera någon att ge sig in i detta just nu. Vill man ha ett batteri så får man nog som du, Anders, och jag har inte fått mitt Tibre-batteri än, men då får man nog som du liksom
köpa
ett hembatteri.
Och det ska jag också höja ett litet varningens finger här. Det brukar vara bra att kunna göra det emellanåt. Det var länge sedan jag höjde ett varningens finger. Men de här batterikemin i ditt elbilsbatteri är gjort för att du ska ladda upp det ganska högt och sen ska du köra långt och ska du ladda upp det och ska du köra långt. Medan solpanelens batterikemi eller batterier som används för solel, de laddar lite grann, laddar du lite grann, laddar lite grann och så lyser solen och så lyser den inte och så. Så att risken är att du åldrar ditt bilbatteri alldeles för snabbt om du använder det som ett hembatteri. Så att flera biltillverkare vill inte kunna erbjuda vehicle to grid, i alla fall inte i dagsläget, eftersom man är orolig att batteriet i bilen går sönder.
Jag tror inte de vet riktigt hur de ska göra med garantin heller, liksom, med batterigarantin och sådär.
Ja, det är ju kul att se liksom, en aktör som Volkswagen som ändå tar liksom, taktpinnen och säger att alla bilar med de stora batterierna ska klara det här. Och det, jag har inte koll ännu på vad de tycker, då att, liksom, och det vet de kanske inte ens själva ännu, vilka intervall man ska låta sådana användare cykla batterierna i. Man kan väl, precis det här skälet som du nämner, Anders, kan man ju liksom förvänta sig kanske att det inte ska vara hela batteriet man ska använda på det sättet. För använder man ett litet intervall någonstans i mitten på laddskalan så kanske det inte spelar så stor roll. Då blir det inte så mycket laddcykler eller så mycket åldrande på batteriet.
Så vitt jag förstår så pågår det faktiskt tester här i min stad i Göteborg just nu. Volvo och möjligtvis som också i Polestar har rullat ut laddboxar med stöd för vehicle to grid till sina anställda, så vitt jag förstår, för liksom, tester i liten grad då. Men detta är ju då, precis som du var inne på, Alfred, det är ju en hel växelriktare. Det är en ganska stor pjäs, den laddboxen. Och det kostar ju liksom 50 000 typ. Liksom. Så att, jag menar, vill man ha batteri, då får man nog lägga de pengarna på att lägga istället installerat batteri.
Ja, men, och en annan intressant aspekt att nämna tycker jag. Nu är inte Teslas Cybertruck är inte till salu i Europa ännu. Vi får se om den någonsin hittar hit. Tidigare har ju Tesla låtit som att de inte alls är intresserade av det här, just för att liksom, det är inte så man vill använda bilens batteri. Men de släppte ju nästan som en bomb när de presenterade Cybertruck, att så här, alla deras Powerwall-produkter som de har sålt det senaste året innehåller all hårdvara för det här. Så att och Cybertrucken då har stöd för det. Så att det fanns en massa kunder som redan hade då ett hembatteri och liksom ihopbyggt med växelriktare från Tesla, som egentligen då, så fort de köper en Cybertruck så har de stöd för det här från, på direkten då, helt enkelt. Så det finns ju en chans att hoppas att Tesla kommer svänga och kanske tillåta det här på fler bilar. För jag tycker det som är intressant i det här är kanske inte att hålla på att köpa och sälja så mycket ström, men det visar sig ju att det finns en affärsmodell nu kring bara flex. Att liksom ta betalt för att ganska små liksom, förflyttningar i energi i räknat i kilowattimmar kan man få ganska mycket betalt för vid välvalda tillfällen. Yep. Redan för att liksom inte ladda kan man få betalt för. Om man då dessutom kan mata tillbaka lite ström, då kan du tänka sig att det här kan bli en ganska bra inkomstkälla som kanske kan motivera att man står ut med även vissa grader.
Men det ligger väldigt långt fram i tid, skulle jag säga. Jag köpte min första elbil år 2015 och det är snart 10 år sedan.
Ja, men tror du det?
Alltså, väldigt lite har hänt under de nästan 10 åren. När det, alltså, det är ju säljs många fler elbilar, men det är ungefär samma standarder som används nu som då.
Så. Ja, men, jag håller med dig om det, sett till liksom hur länge man har pratat om det här, att det har legat långt fram i tiden. Men nu tror jag att det börjar hända saker, för nu verkar det som att de här produkterna börjar letas ut på marknaden och prismodellerna kring flex från elbolagen har börjat sätta sig och komma på plats. Ja. Vilket gör att hela incitamentet för varför man ska ha det också börjar lösa sig. Så jag tror egentligen att det är de kommande 2-3 åren som det här, då kommer det här börja bli mer konkret och det kommer att komma produkter på marknaden.
Ja, vi får nästan slå vad om det. Jag tror det
som kommer hända, jag har ju då som sagt beställt Tibbers batteri, jag har inte fått det levererat, jag har inte betalat för det och jag är faktiskt inte säker på att jag kommer ta emot det. Vi får se lite grann vad som händer. Det var så fin presentation så, och jag antar att det går att boka det. Men på något sätt så tror jag liksom att köpa och sälja el i en smidig lösning där man kan köpa och sälja utifrån elpris, vilket är det som jag såg i Tibber, det behöver finnas på plats. För Anders, du har ju det liksom problemet att ja, men du har ett batteri, men du kan inte köpa och sälja el beroende på elpriset, för då måste du koda något själv. Och
ja, jag måste koda något själv. Ja. Men jag satt med dessutom och räknar bara här. Och det är ju en gigantisk förlustaffär. Det finns ju inget sätt att tjäna tillbaka de där pengarna, för batteriet är så pass dyrt.
Men då har du inte kollat hur mycket du får betalt för flex bara liksom på smartladdningen från både Tibber och Green Day nu, tror jag, erbjuder det. Mm.
Då betalar till och med staten halva batteriet åt dig, så ni som är väldigt sugna på att skaffa ett batteri, ni ska nog göra det nu, för jag är ganska så säker på att regeringen kommer ta bort det gröna rotavdraget på det snart.
De har precis gjort
Men blir det ett vad? Vi har ju liksom, det börjar ju gå mot sitt slut det andra valet. Är det dags?
Ja, men vi kan väl, alltså jag lovar att det ligger 8 år fram i tid tills det här börjar komma ut i stor skala med vehicle to grid.
Okej, okay. Jag säger max 3 år då liksom. Så det är en biflaska på det som inte får för 8 år.
Så här, vi måste diskutera igenom, definiera vad det är, så här, exakta detaljerna i det här.
Liksom. Som inte ser Anders, ser hur han, jag kan säga, han slingrar sig ordentligt nu, kan jag säga. Vinflaska och så vidare, vi får se. Men är det alltså så att regeringen har tagit bort det gröna rotavdraget?
Nej, det har de inte, men Skatteverket har gjort en omdefinition av vad som gäller för hemmalagring, så att nu har man tagit bort den definitionen som tidigare, eller man har tolkat om det, så man menar att hembatterier inte längre omfattas av...
Va? Oj då. Ja, då kommer jag ju avboka mitt Tibber-batteri direkt, kan jag säga, i så fall.
Då får vi definiera saker innan det blir vad. Men hörni, slutrullat för de svenska elmotorcyklarna, jätterunda för elflygen, EasyGate och Volvo-skilsmässa. Allt efter detta.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, den svenska elmotorcykeltillverkaren Cake går i konkurs samtidigt som Heart Aerospace verkar lyfta. I förra veckan stod det klart att den svenska elmotorcykel-startupen Cake alltså kastar in handduken. Mm. Bolaget som på sin topp värderades till hela 1,7 miljarder kronor för bara några år sedan försökte in i det sista få till en räddningsplanka på 80 miljoner kronor som de behövde för att hålla sig flytande. Men affären sprack när ingen av de existerande ägarna utöver AMF, alltså pensionsbolaget, ville vara med och betala. De investerade för övrigt på toppen. Liksom. Det var då de kom in, kan man veta, om man har pensionsbolaget. pensionspengar.
Hur många har de sålt? För de hade motorcyklar ute på marknaden som fått sal och så.
Ja, men exakt. Cake har sålt någonstans ungefär 6 000 fordon. Och enligt sina egna prognoser så hade de behövt nå en försäljning på ungefär 7 500 till 10 000 motorcyklar per år för att liksom bara bli kassaflödespositiva.
Mm. Så de 6 000, det är från grundandet fram till nu liksom, så att de är långt ifrån?
Det är från start. Jag har försökt luska ut liksom vad försäljningen faktiskt var här nu liksom under det senaste året. Och det verkar som att de säger att de inte har backat i försäljning. Men det brukar inte vara så bra i sådana här förhoppningsbolag som ska växa snabbt. Utan det verkar då som att de har sålt ungefär lika många motorcyklar under 2023 som de gjorde under 2022. Vilket förvisso då kanske är en prestation på grund av att den här företagsförsäljningen till sådana här budbolag och sånt som var viktig under 2022, verkar ha totalt kollapsat under 2023. Det går ju trögt för de bolagen. Men det verkar som att de kanske låg på en så här, ja, men under 3000 motorcyklar om året och hade alltså behövt komma upp till någonstans 7500 till 10 000 om året för att liksom kunna nå någon form av liksom fungerande affärsmodell helt enkelt.
Men himla synd, för det var jäkla snygga motorcyklar, och för övrigt, vi har ju täckt motorcyklar alldeles för lite i det här programmet tycker jag. Alltså elmotorcyklar, det borde ju vara fantastiskt. Alltså någon gång ska jag ta ett motorcykelkörkort, och det är så jävla farligt bara. Jag har stått på traumalarm på akuten, och det är liksom, så fort det är MC eller hästolycka, då är det fullt pådrag kan jag säga. 20 läkare som kommer ner och sköterskor och grejer som kommer ner och ska ta hand om en. Så det är ju skitfarligt. Men,
om det är en motorcykel som krockat med en häst då, då är det först dubbelt så många.
Alltså jäklar vad mäktigt det måste vara att köra en elmotorcykel och bara ha den frihetskänslan, och det är tyst. Wow.
Ja, de accelererar ju som helt vansinnigt. Ja. De är dunderfarliga de där. Ja, så jag är säker på att hade jag varit ute och kört elmotorcykel så hade jag kört ihjäl mig. Jag känner mig själv så pass väl.
Ja, men jäklar vad snygga de är, eller vad då får vi väl säga då.
Ja. Ja, men det känns ju liksom någonstans, vi hoppades ju ett tag på att det skulle bli nästan ett kluster av, alltså vi har ju någon annan svensk tillverkare, Regent, som jag har sett att de också är ute och liksom tigger pengar på marknaden, så jag tänkte att så här, det går nog inte så bra för det där bolaget. Det är ingenting jag läst på inför det här avsnittet, så vi ska inte tala för mycket om dem, men det känns som att det står och stampar och kanske inte riktigt kommer att bli de här fantastiska affärerna som man hade kunnat hoppas på.
Men det är konjunkturkänsligt liksom. Bil kan du ändå liksom, folk behöver en bil ofta liksom, så. Men man behöver liksom inte en motorcykel riktigt.
Ja, men sen så finns det också elmotorcyklar nu från många, det finns väldigt många tillverkare, och det finns från de stora tillverkarna och så också. Ja. Så varför ska man välja från en motorcykel-startup utan track record?
Ja, nej, men det är mycket design. Det här var ju liksom lite dirtbike-liknande och liksom futuristiska. Jag tycker det är tråkigt för att de var jäkligt häftiga.
De valde ju ett eget formspråk liksom, som verkligen, de här stack ju ut liksom designen.
Men de som har köpt de här, de borde ju bara hålla kvar de här, för de här lär ju nu är begränsade upplaga bra. Så att de lär ju gå upp i pris för eller senare.
Ja, det var, jag såg att något av budbolagen som har köpt dem var ute och sa att de ska fortsätta snurra på dem. Det är de erfarna av. För det var, de hade också cyklat från något annat elmotorcykelbolag som hade gått i konkurs redan något år tidigare. Liksom. Så det verkar vara en följetong helt enkelt.
Men brukar inte de där budfirmerna köra runt på små vespor? För det här är ju mer riktiga motorcyklar.
Ja, men jag tror att de har haft ett par olika produkter i sin portfölj liksom, och jag har sett dem snurra förbi då och då i Stockholm de här liksom, och tyckte att det är kul varje gång man ser en Cake. Men ja, vi får se helt enkelt hur länge de där fortsätter att rulla i trafik. Bolagets historia verkar i alla fall vara all, om inte någon kliver in och köper konkursboet nu då och försöker göra någonting vettigt med det.
Ja, det är kanske någon som hör det här och blir intresserad.
Ja, just det. Men du nämnde också Heart Aerospace.
Ja, betydligt roligare nyheter då från västra sidan av Sverige, där Heart Aerospace, som då är den svenska utvecklaren av elflygplan, de har helt i motsatt riktning då säkrat en runda på 1,1 miljarder kronor för fortsatt utveckling av det där flygplanet. När man grottar lite i det så visar det sig för sig att hälften av pengarna har de fått redan långt innan. Utan det blir aktier nu, för det var sådana här konvertibler som de hade tagit tidigare. Men så det är ju i alla fall en ny påfyllning av någonstans 500-600 miljoner kronor in i det här bolaget, vilket ju i sig är en ganska väsentlig runda helt enkelt. Och det har de lyckats med helt enkelt, för att de har redan sålt förvisso då färre plan än vad Cake säljer motorcyklar, men plan är ju också något dyrare, så de har orders på 250 stycken plan av den här kommande första modellen ES30, som dock blir ett hybridplan. Jag tycker det var värt för oss att ta upp. Det är alltså ett flygplan som ska kunna flyga 30 passagerare 20 mil på ren eldrift och lika långt till om man använder planets turbogeneratorer som då alltså alstrar el med hjälp av flygbränsle.
Jag hoppas att det blir någon slags Polestar 1 av det då. Liksom. Mm. Bilen som vi alla liksom glömde sen. Liksom.
Men då använder de den turbogeneratorn då, som generator som genererar el som gör att de kan ladda batterierna och flyga ännu längre. Så det är en räckviddsförlängare kan man säga då, på bensin.
Ja, det känns som, liksom, som BMW i3s Rex där. Liksom, att den, det är elmotorer som driver planet. Men
det är de har sålt, eller?
Det är de som de har sålt och som ska certifieras och det helt enkelt vara klara och ta sitt trafik 2028. Så de har helt enkelt en skarp deadline nu. Jag tror att de här orderna måste de nog liksom leverera på om de inte ska tappa orderna. Så att man kan förstå att det är en kamp mot klockan.
Men det som är snajdigt med den här hybriddrivlinan är att den måste ju inte vara fossil driven. Liksom. De skulle kunna köra någon sån här frityrolja eller något annat som är vegetabilisk olja.
Ja, jag nämnde ju liksom i något annat avsnitt att det finns de som är på att göra alltså egentligen så här syntetiskt flygbränsle som då rent kemiskt är väldigt likt vanligt flygbränsle, men man gör det på biologisk råvara. Och det är väl någonting vi har pratat om tidigare, att om det är någonstans de här biodrivmedlen ändå kanske hör hemma, så är det väl i flyget då. Liksom. Mm.
Men det är viktigt att nämna där, bara höja ett varningsfinger, inte för att jag gör det så ofta, men när man släpper
två
ut...
Två gånger är det samma fall.
Ja, jag vet, jag skojar. Ja, när man släpper ut avgaser på hög höjd så jag tror de fyrdubblas, är det inte så? Alltså växthuseffekten på grund av höghöjdseffekten. Så att du ska helst inte släppa ut någonting alls på hög höjd.
Nej, men exakt. Och det problemet finns ju även liksom för vätgasdrivna flygplan som rimligen släpper ut vattenånga på den höjden. Liksom. Att man får det problemet där också. Att man... Men i alla fall, då ska ha en färdig prototyp, vilket visar sig vara någon form av modell som inte flyger redan i år. Som mer handlar om att liksom demonstrera skalan och kunna testa ut system och så vidare och bygga färdigt flygplanet. Så att vi får se när de på riktigt kommer upp i luften. Men någonstans de kommande åren inför trafikstart 2028-ish. Mm. Det blir spännande att följa.
Men du, var mer exakt? Jag vill nästan åka dit och hälsa på. Är det någon som känner någon så hör av er?
Ja, men alltså, de gick ut med buller och bång om att de skulle bygga en jättestor fabrik på den här gamla flygplatsen som finns utanför Göteborg. Jag kommer ihåg vad den heter.
Säve måste det vara.
Och sen fick de backa på det för att det blev för dyrt och stort det projektet. Så nu har de ju slutat ett avtal istället någonstans nere i Halmstad tror jag det är. De ska ha sin produktionsanläggning för de här flygplanen. Mm.
Min pappa hade ju pilotlicens när jag var barn. Så att sen måste man ju uppdatera det och så. Sen gjorde han ju inte det då. Men då flög vi från Säve i de här Cessnorna. Ni vet, de här små, det är som nästan en cykel uppe i luften. Men, och jag tyckte det var jätteläskigt, minns jag. Jag var väl kanske 6 år gammal.
Ja, det är fortfarande en barndomsdröm jag har. Jag läste en massa Biggles flyg när pilot när jag var liten och då började jag drömma om att flyga i Söderhavet. Så att jag har gått och drömt om sån här pilotlicens.
Det får du göra sen.
Jag tänker på det ibland när jag lägger mig och sover, att flyga mellan atollerna, så ligger jag i Google Earth på kartan och bara kolla på de här.
Liksom. Men vilken fin liten inblick vi fick i ditt liv nu. Vad fint det var. Tack för det.
Ska vi följa med Anders på en flygtur till Norge istället?
Mm. Ja!
För det är dags att prata lite om IC, och då är det så här att vi har ju pratat jättemycket under förra året om IC. Ja. Och det är
men höjer du ett varningens finger?
Det kommer snart. Men IC är ju då en laddboxtillverkare som fick sina laddboxar utdömda av Elsäkerhetsverket förra året. Och då har vi pratat jättemycket om det, men vi hade ingen jingle, så nu har jag gjort en jingle. Så jag tänkte, det här är ihoppassat ska jag säga, men den kommer här.
Okej, okay. Den kommer.
Ja, håll i er.
Den såldes in som en laddbox som är käck och behaglig, men Elsäkerhetsverket sa den är olaglig.
Sa du obehaglig?
Nej, olaglig.
Sa du mördaglig?
Nej, olaglig.
Sa du misshaglig?
Nej, boxen den är bra men olaglig.
Alltså jag svettas här. Ja. Alltså nej, vet du vad? Jag tror vi förlorade den här tidigare lyssnaren som sa att vi var så stringenta nu. Jag tror nu, där försvann han.
Ja, men han stängde av redan då när du spelade den varningssignalen för oss, tror jag, Fabian. Det var outhärdigt det ljudet också.
Ja, det var obehagligt. Ja, men det här var fan värre än varningssignalen. Den här kan de ha så varningssignal i här. Då vaknar man.
Ja, just det. Hopavsatt som sagt. Men i alla fall.
Nej, är det sant?
Ja.
Det trodde man inte.
IC hade
framförallt. Du sa att du är misshaglig.
Ja. alltså jag fick ha ett sånt här rimlock i lexikon. Ja,
det märktes inte, Anders.
Nej, märktes inte alls. Ja,
men Easy, de har i alla fall till mars 2024 på sig att åtgärda de här boxarna som de har sålt. De har sålt 700 000 boxar i Europa. Aha. Och Easy själva föreslog under förra året att de skulle åtgärda de här 700 000 boxarna genom att skicka ut ett klistermärke som man skulle klistra på, som informerar, jag kommer inte exakt vad de skulle informera.
De är obehagliga.
Ja, ja. Men problemet är att de här boxarna är sålda utan jordfelsbrytare, och så menar de då att här sitter en jordfelsbrytare i den här boxen, och då säger Säkerhetsverket att nej, det gör det inte alls. Det är inte en jordfelsbrytare som sitter i. Så det de håller på med nu för fullt Easy, det är att försöka bevisa att deras jordfelsbrytare som de har byggt in i boxen, som då inte uppfyller kraven för en jordfelsbrytare, är exakt lika säker som en vanlig jordfelsbrytare och därmed ska kunna klassificeras som en jordfelsbrytare.
Mm. Just det, och man ska väl säga att under tiden så säljer de typ precis samma box som de bara klistrar på klistermärkena på, bytt namn på, och så säljer de tillsammans med en extern jordfelsbrytare.
Ja, nej, de säljer inte tillsammans, men de säger till elektrikerna att ni måste installera en jordfelsbrytare.
Ja, men exakt. När man installerar så ska man få den med jordfelsbrytare. Ja. Men de försöker helt enkelt bevisa att man inte behöver det.
Nu är det många elektriker som har installerat även de här tidigare med jordfelsbrytare också, för elektriker kan ju vara lite bra på att sälja saker och vara lite väl övernervösa.
Ja, min gjorde inte det. Jag har tre sådana här IC-laddboxar utan jordfelsbrytare. Sitter ingen jordfelsbrytare alls.
Måste du ta ner dem snart om när det gått ett år här?
Alltså det är Easy som är ansvarig för att lösa det här problemet, och antingen då få en liksom, något godkännande av Elsäkerhetsverket och använda de här boxarna utan någon ytterligare jordfelsbrytare, eller faktiskt åka runt till 700 000 hushåll och installera jordfelsbrytare. Och det vill de såklart inte göra, för det har de inte råd med. Då var det så här att de hade bett om Easy själva att få lov att hålla ett liksom muntligt anförande i januari nu, för att då kunna bevisa att deras laddboxar uppfyller kraven och att de ska slippa.
Hur ska de bevisa? Ska de liksom så här, kolla här, du kan ta i den. Det blir inte så här.
Nej, de ska visa upp någon sorts dokumentation över det här. Men nu har de inte lyckats få fram den här dokumentationen, och nu har de skickat ett önskemål om uppskov till rätten. Är det väl att,
alltså det båda är inte gott. Liksom. För när vi har bevakat det här tidigare, då har, ju liksom, då har det känts som att så här, de är nog egentligen säkra att använda de här boxarna, men liksom Elsäkerhetsverket gör ett exempel av att de har dokumenterat det alldeles för dåligt. För att, liksom, man, så här, om man vill slippa göra en massa dokumentation, då följer man standarden till liksom, alltså varje bokstav och punkt. Liksom. Och om man vill utvidga standarden eller göra något som inte var tänkt på när standarden skrevs, då får man en hög plikt av att dokumentera att det håller för tester och att det verkligen är säkert, fast det inte följer liksom den design som standarden skrevs utifrån. Mm. Och det är det de har hoppat över på Easy. Och så kändes det som att Elsäkerhetsverket bara statuerade ett exempel. Att så här, är man så här slarvig med dokumentationen, då blir det säljstoppat. Och så känns det som att boxen är nog säker. Men om de fortfarande inte kan prestera de där testerna...
Ja, de har, tycks ju ha problem.
Mm. Ja, då känns det börja kännas ihåligt. Liksom.
Mm, sen är det ju inte bara det som var felet heller. Ska nämnas, det finns lite annat. Alltså isolering mellan pilotstift. Det ska vara en viss avstånd, men det var för kort och så. Så att de har liksom, det var inte bara den enda grejen, men det är väl det mest allvarliga, att de inte följt standarden för jordfelsbrytare. Och så kanske det är så att deras box är liksom fullt,
lika säker. Fullt säker. Det vet vi inte riktigt ändå.
Men de klarar inte att bevisa det. Nu har de haft ett år på sig och fortfarande inte klarat att bevisa att deras box är fullt säker. Och det som då händer om de inte klarar det här, så blir de skyldiga att byta 700 000 installerade laddboxar eller montera jordfelsbrytare då.
Mm.
Och det kommer de inte klara.
Nej, exakt. Och om inte, för det blir ju återförsäljarna som är ansvariga att faktiskt få på plats jordfelsbrytarna, och de ska bli ersatta av Easy, och ifall inte Easy klarar av att ersätta dem, ja, då kommer de stå i skiten, för de måste likförbannat stoppa dit de där jordfelsbrytarna. Så att Vad tror du då, du som har grottat ner dig i det här? Vad tror du kommer ske nu då? Liksom?
Alltså, jag trodde nog att de skulle lösa det genom att bevisa att deras lösning var fullt adekvat. För det är det de har hävdat hela tiden. Men att de inte klarar att få fram den här dokumentationen.
På ett helt år?
På ett helt år tyder ju på att liksom, de har det tufft att få till det här.
Ja.
Ja, det blir spännande helt enkelt att se. Och det är mars nu som avgörandet ska komma helt enkelt.
Ja, de hade ju tidigare bett om att själva få göra det här i januari. Men nu har de bett om att få det här framskjutet till Q2, det vill säga någon gång mellan april och juni. Va? Så att de kommer inte nå den ettåriga deadlinen till mars, utan önskar att pusha fram det då och få uppskov.
Den som lever får se helt enkelt.
Verkligen.
Vänta, jag glömde att höja ett varningsfinger för Easy.
Ja. Hörrni, jag tänkte att vi skulle prata och djupdyka lite i Volvo och liksom, delvis också då lite Polestar.
Ja.
För nu är det dags för skilsmässa. Aha. Och ändå så rullar Volvo riktigt bra, skulle man kunna säga.
Vadå skilsmässa?
Jo, härom veckan så kom Volvo Cars, alltså då personbilarna. De kom med en kvartalsrapport. Och jag tycker liksom att vi har pratat för lite. Vi har pratat om alltså du har ju varit och provkört EX30 Fabian, och vi har pratat om modellerna när de kommer. Men vi har inte pratat så mycket om Volvo som bolag, trots att vi har gjort våra djupdykningar i försäljning och så vidare, hur det går för alla andra koncerner och så vidare. Och jag tänkte att man skulle borra lite i siffrorna på Volvo.
Mm.
Det har ju liksom funnits, jag menar, nyhetsflödet har ju varit präglat av att det har varit mycket förseningar runt EX90 och Polestar-syskonet då, som är byggt på samma plattform, Polestar 3. De har ju verkligen blivit försenade över ett år vid det här laget på grund av mjukvaruproblem. Och alldeles på sluttampen så blev till och med EX30 då, den här lilla bilen som är väldigt, liksom, får man säga, prisvärd. Den har ett lågt instegspris i alla fall jämfört med elbilskonkurrensen, så vi tror att den kommer kunna sälja bra. Den blev också lite försenad på sluttampen här. Även om det nu verkar som att det är här i februari nu som den ska ha premiär och börja komma ut på marknaden på riktigt, så man ska kunna köpa den. Och så har vi varit lite frågande kring den här satsningen på minibussen EM90 som inte har känts riktigt given som en Volvo-bil. Och den ska väl främst säljas i Kina då, visserligen. Mm. Och det har liksom funnits många så här negativa grejer runt Volvo, och längs med vägen har också börsen varit ganska hård mot Volvo. Liksom aktiekursen har gått ner, så det har sjungit om det. I synnerhet då efterhand som Polestar har blött jättemycket pengar. De går med stora förluster på Polestar-sidan, och vilket har gjort att Volvo har fått skjuta till nya pengar, nytt kapital helt enkelt, till Polestar hela tiden.
Men Polestar är ju då delägt av Volvo och Volvos ägare Geely, men det är ju samma huvudägare i Kina, Geely, som äger både Polestar och Volvo.
Som ligger bakom, ja. Men om man är aktieägare i Volvo, då är man ju också
liksom, ja,
indirekt aktieägare i Polestar, helt enkelt. Men jag tycker det är intressant här, för att liksom, om man ändå lägger de nyheterna åt sidan och kollar lite på siffrorna och kollar hur det går för Volvo, så finns det massa ljuspunkter där mellan raderna, och också massa saker som tyder på att det här kan bli ett ganska liksom, stort år för Volvo, vilket jag tycker är lite intressant när det ändå är någonstans. Alltså, hjärtat klappar ju ändå lite för Volvo som svensk. Det är någon form av nationalklenod, eller hur? Liksom.
Ja, verkligen.
Och det som står klart i samband med att den här kvartalsrapporten kom då, och som aktiemarknaden genast jublade över, det är att Volvo, de tänker helt enkelt skilja sig från Polestar. De tänker dela ut Polestar till sina aktieägare, vilket då innebär att alla av våra lyssnare som råkar äga några Volvo-aktier, de kommer helt enkelt få aktier direkt till Polestar, så man får välja vad man vill göra med sen då. Men framförallt kanske då att resten av aktierna går ju då till Geely, som kommer att få liksom bära ansvaret för vad som händer med Polestar. Om det fortsätter att bli mer förluster där, då är det Geely som får skjuta till pengar och inte Volvo. Det är ju samma koncern som du var inne på, Anders.
Ja, vad spelar det här för roll? Det känns som en formalitet, en pappersfråga.
Mm. Lite som ditt avtal som du pratade om.
Du sålde och köpte till dig själv, eller hur det nu var.
Ja, nej, men om man ska tänka på hur det går för Volvo som bolag, så innebär ju det ändå en ganska kraftig ljusning. För Volvos egen verksamhet, den går med vinst. Liksom.
Ja, men du menar att då ser kvartalsrapporten för Volvo bättre ut, eller vadå?
Nej, men det innebär väl att det finns en lägre risk att Geely stryper Volvo och Polestar tillsammans, därför att det är, koncernen som helhet inte går bra och så vidare. Eller om man för den delen vill köpa in sig i Volvo, då behöver man inte ha någon liksom, risk eller exponering mot att man tror, ska tro
man
ska på Polestar.
Man ska ju veta att det går så här bra för Volvo på grund av Polestar också. För de har ju använt Polestars teknik i sina nya elbilar.
Ja, men visst är det intressant. Ja. Alltså, det känns som att Volvo verkligen har använt Polestar som en språngbräda in i elektrifieringen. De var tvungna att göra Polestar för att få fart, tror jag, internt på att förstå att det är elbilar som med grejen.
Yep.
Men det har de fattat nu. För om man kollar på försäljningen, så liksom de har ökat i volymer under jag tror det är de senaste 17 månaderna, så bara stiger och stiger volymen. Och Volvo är alltså uppe någonstans nu, över 16% andel av sin försäljning är rena elbilar. Och det är då bara med elbilsmodellerna XC40 och C40. Det är ju väldigt begränsat utbud egentligen som finns. Och ändå så säljer de så hög andel elbilar jämfört med andra.
Och C40 säljer ju inte så jättemycket, så det är ju framförallt XC40 Recharge.
Det är framförallt XC40 som säljer som smör helt enkelt.
Men det är en skitbra bil. Mina föräldrar har ju köpt en sån. Den är ju otroligt bra.
Det är ju intressant. Alltså, min kompis i USA har ju köpt den då. Min amerikanska vän istället för en Tesla då. Men han är ju jävligt gnällig. Liksom. Han vågar ju inte ta några långresor med den överhuvudtaget. Utan då tar han sin stora, ni vet den här F1 Ford F1 som man knör in hela familjen i. Och, alltså, anledningen till att han inte vågar är ju för att laddinfrastrukturen i USA är kass.
Ja. Den är ju helt centrerad kring Tesla-kontakten som alla håller på att anamma nu.
Liksom. Exakt, så att jag förstår honom att för honom är den andra bil. Liksom. Men han, du vet han, som svensk-amerikan, han bara, nej, elbilar, det funkar som andra bil. Liksom. Jag skulle aldrig våga ta, liksom, ta den någonstans. Liksom.
Mm. Ja, men verkligen. Och det håller ju på att lösa upp sig i USA att möta liksom, nya modeller som kommer från de flesta tillverkarna. De kommer ju ha Tesla-kort och kunna ladda på Tesla-sladdare precis som ägare till andra märken kan göra i Europa vid det här laget. Men de som sitter med en sån här gammal bil, det ska ju kanske komma adapter till en del av dem, men det återstår att se liksom, hur mycket de kommer funka. Och man är liksom fastlåst i att man har fel port på sin bil. Då, liksom. Men i alla fall, liksom, en ännu viktigare liksom, nyckeltal här på bara hur det går för Volvo, det är att de faktiskt är ordentligt lönsamma på sina elbilar också, redan på den här volymen. Och det är alltså innan vi kommer, liksom, man kan förvänta sig att det kommer att ske en stor ökning av Volvos elbilsförsäljning när de då lanserar EX30 som vi tror väldigt mycket på, EX90, den här stora liksom, flaggskeppsmodellen som förvisso då kommer att vara svindyr, så den blir nog inte så stora volymer på. Och också den här minibussen. Liksom. Men det är som att Volvo har klarat av att växa jättemycket i elbilsförsäljning redan innan de stora modellprogrammen kommer som ska lyfta den på allvar. Och det tycker jag är verkligen så framåt. Att de ligger rätt i tiden här.
Det känns som att det ligger en hund begraven här, hur de räknar. Alltså.
Ja, men för det här med lönsamhet, det är ju väldigt mycket upp till Volvo, vad de lägger forsknings- och utvecklingskostnader och så vidare.
Det känns som Polestar har ju liksom tagit hundhuvudet. De har ju tagit kostnaderna, alltså tar Volvo. Det känns lite orättvist.
Ja, men precis. Så Volvo kan ju själva skapa en bild av att de är lönsamma eller olönsamma beroende på var de placerar kostnaderna och sådär.
Ja, men där har ni helt fel. För det vi jämför mellan tillverkarna här, det är bruttomarginalen på varje tillverkad bil helt enkelt. Så det är alltså vad det kostar för dem. Det behöver inte vara lönsamheten. Förmodligen skulle de ju inte kunna vara lönsamma då på sista raden, inklusive R&D. Men det här är alltså lönsamheten per bil. Och om den är negativ, då betyder det att man förlorar mer pengar ju fler bilar man säljer. Och det är liksom en väldigt, väldigt svår situation att vara i. Men där är liksom Ford och de flesta andra av de stora legacy-tillverkarna, de har fortfarande negativa bruttomarginaler på sina elbilar.
Och det är bara för att batterierna är så makaber dyra så de måste ju köpa in batterierna för de har inget, liksom, inga upphandlade avtal eller sådär.
Ja, men exakt.
Och där har ju Volvo fina avtal i Kina då, för en kinesisk tillverkare, så de köper sina batterier från Kina mycket billigare än amerikanska biltillverkare.
Ja, men exakt. Och det är ju inte för att Volvo är en svensk nationalklenod som de har lyckats få till det här, utan det är ju, som du är inne på, att de fuskar ju genom att vara egentligen en kinesisk tillverkare helt enkelt. Så de
fuskar, alltså, men de köper batterier billigt i Kina medan andra köper amerikanska och kanadensiska och europeiska kanske dyrare.
Ja men exakt. Men det betyder helt enkelt att de är ju på en plats där de kan satsa sig i den här krisen. De har ju klarat av att behålla positiva marginaler på sina elbilar även ett år då när Tesla och BYD har verkligen prispressat och tryckt till alla de andra tillverkarna så att de har jätteproblem. Så ligger Volvo på en plats där de kan satsa på att bygga upp kapaciteten samtidigt som de här nya modellerna som då också ska bli storsäljare kommer med rätt prisnivå.
Det är ju väldigt intressant.
Så det känns som att det är stjärnorna står rätt för Volvo, liksom, skulle jag vilja vara inne på.
Alltså de har gjort en fuling här, inser man egentligen, att de uppfattas som en europeisk premiumtillverkare, men liksom de dyra komponenterna är made in China billigt. Det är lite som det som Apple har gjort också, att telefonerna tillverkas billigt i Kina, men de
design in California, made in China. Liksom.
Ja. Exakt. Ja, men stackars exakt. Europeiska konkurrenterna där, BMW som tillverkar bilar och allting i Europa, det är klart det blir tufft för dem.
Ja, men och redan nu så har Volvo alltså en betydligt högre marknadsandel på elbilar än vad de har på konventionella bilar, vilket alltså någonstans pekar i riktningen att när den här transitionen är överstånden, liksom när den är klar, då finns det en chans att Volvo är en betydligt större tillverkare än vad de var innan. Inte bara att de överlever, utan att de faktiskt kommer att tillhöra en av de mycket större tillverkarna än hur det såg ut innan.
Hur kan det ha blivit så? Alltså XC40 flamsade vi över, för att det är ju en bensinbil som de har bara liksom snabbt byggt om till en elbil, och så har den blivit väldigt bra. Men den är ju inte byggd från ground up för att vara en elbil, utan det är ju snarare en anpassning.
Ja, den finns ju i konventionellt utförande också, liksom, och plug-in-hybrid. Och plug-in-hybriderna, den delen av Volvos recharge-program då, som de pratar om sina elektrifierade modeller, där står plug-in-hybriderna står och stampar nu och håller på att vika. Så det känns som att det blir tydligt för Volvo att det är rena elbilar som är grejen och att det är det de ska satsa på. Och de kommande modellerna, de kommer ju bara i elbilsutförande. Då. Men jag tycker i alla fall att det är så, för Volvo ligger på någonstans 700 000 bilar om året totalt nu. Liksom. Det var så mycket de blev förra året, och det är ändå en ganska hög siffra för Volvo. De har liksom kämpat sig uppåt ditåt. Men de räknar alltså med att vara på ungefär 1,2 miljoner bilar om året 2025 och att hälften av dem ska vara rena elbilar då, vilket alltså antyder någonstans 600 000 elbilar om året, att jämföra med någonstans 80-90 000 elbilar om året som de ligger på nu. Och alltså, jag tycker det är jättekul.
Verkligen.
Är de kinesiska eller inte? Som svensk hejar man ju någonstans på Volvo, men det känns som att de kommer vara med och dela på den här liksom, Toyotas lunch som jag var inne på. vad tror
alltså,
ni?
Nej, men någonstans så, jag dömde ut Volvo för 4-5 år sedan någonting sånt, när de fortfarande satt och skrattade åt elbilar och menade att det var hybrider som var... De, kommer du ihåg när de kom med sina mildhybrider? Det var ju det största skämtet. Liksom.
Visst. Nu ska vi satsa på eldrift och så var det mildhybrider de menade.
Precis. Alla våra bilar ska bli elbilar och det de skulle göra var att byta 12-volts-batteriet till ett 48-volts-batteri och det var liksom deras definition av elbilar. Mm. Men efter det verkar ju någonting verkligen ha hänt hos Volvo och där fick jag fel som dömde ut Volvo så hårt för att de var så sena. De har ju uppenbart visat att trots att de var sena på bollen, de har ju ändå bara en modell på marknaden nu, om man får vara lite krasst. Och det är ju XC40 Recharge och så har de en variant av den som är C40 Recharge som har lite slutande baklucka, men i övrigt är samma. Så att alltså, den enda modellen de har ju ändå mjölkat ur det mesta de kan nu den.
Jag tror att man kanske inte heller ska riktigt säga ropa hej riktigt än faktiskt. Man ska kanske inte dra en rätt linje. Jag tror att väldigt många...
Höjer du ett varningsfinger här, Fabian?
Jag höjer det högt och tydligt här i podden. Ja. Jo, men därför att många är ju Volvo-fans och de finns ju runt om och är märkeslojala. De som inte är märkeslojala, de har bytt redan till en elbil eller något annat märke. Nu kommer Volvo med elbil och det finns ett uppdämt behov av att köpa en ordentlig elbil från Volvo. Det är inte säkert att de kan surfa på den vågen hur länge som helst, faktiskt.
Vänta, jag kan också höja ett varningsfinger, för jag kom på att Volvo har ju med sin första elbil där, XC40 Recharge, gått in i det största segmentet, de här suvarna liksom, i den mellanklassen. Så att de har ju verkligen mjölkat den elbilsgruppen så hårt som möjligt. Nu när de går in i mindre säljande segment så kommer de inte ha samma möjlighet att liksom få volymer i de segmenten. Hänger med på...
Ja, alltså, men även EX30 är ju någon form av liksom, även om den är liten då, så är ju den också någon form av stadsjeep liksom. Och det som är paradoxalt här, det är någonstans det att alltså, Volvos egna bedömningar som de har kommunicerat och vad liksom, de flesta bedömare utanför bolaget tror, det är att de kommer ha mycket bättre marginaler på EX30 då, som trots att det är en billigare bil än XC40 så kommer de ha bättre marginaler på den, vilket är ju liksom, det är ju drömmen liksom, att man kan sälja en bil billigare och vilket gör att man kan sälja mycket större volymer och samtidigt ändå ha bättre marginaler per enhet då, liksom. Det är båda gott för att de ska kunna liksom, ta sig över den här kritiska gränsen och verkligen nå skalfördelarna i att man blir en stor tillverkare där BYD och Tesla redan är, men de andra stora liksom, legacy-tillverkarna står och stampar nu, där de har inte tagit sig över den gränsen och därför så drar de tillbaka sina satsningar nu när marknaden har vikt lite grann och då blir de ännu mer efter, vilket gör att det blir ännu svårare att komma över den gränsen sen liksom. Men det verkar som att Volvo har klarat av att passera det nålsögat liksom.
Ja, men det förutsätter att EX30 då säljer bra, för det är ju en liten premium-SUV som den kommer ju ändå vara dyr och det är en liten bil och det finns många Kina-bilar det som blir betydligt
den är
billigare.
Ja, men den är billig. Alltså. Den startar ju på 440 000 någonstans, så den är väldigt, väldigt prisvärd. Liksom. Och det, alltså, jag
det är genomsnittspriset för nya bilar ligger kring 400 000 för övrigt. Så vi kommer ihåg att vi pratar om 2024 så kommer elbilarna prismässigt vara i kapp. Här är vi nu.
Ja, det är i alla fall så att vi kommer snart att börja se ifall jag är rätt ute här eller inte, för det är nu i februari som EX30 ska ha premiär och det kan väl ta ett tag i och för sig för dem också att rampa produktion och sådär och de börjar levereras i stor skala ifall de inte riktigt har fått igång fabriken ännu, men det är ju under det här året som vi kommer att se ifall det där blir en storsäljare eller inte. Blir det inte så, då kan ni glömma allt jag sagt liksom. då blir det annorlunda, för det är EX30 som ska göra jobbet här, det är den som ska ta upp dem till de stora volymen.
Och det är ju en ganska stor skillnad för Volvo när de bygger som XC40, den är ju då, det är samma plattform som vi sa innan för på bensin, hybrid och allt det innebär att det är en kompromiss för att kunna husera alla tänkbara plattformar och det gör ju också att den blir ganska dyr den, så det är ändå intressant att de har marginal för den ska kunna bära en förbränningsmotor och sådär också, medan EX30 är byggd från grunden upp till att vara en ren elbil.
Ja, det är otroligt att de har lyckats med detta. Det trodde inte jag heller. Anders, du har ju liksom, du har förklarat att du hade fel här. Det är inte ofta man hör det på den, men jag höll med dig. Jag tyckte det såg väldigt illa ut. Jäklar vad vi har kraxat om Volvo. Liksom.
Men... Jo, men de har, alltså, om du zoomar ut lite och tittar på det utifrån, de har en elbilsmodell 2024, det är ju skamligt och sen råkar de ha haft en jävla tur att det har blivit en storsäljare, eller hur? Det kunde ju varit
en flopp. Ja, det kanske bara en slump i och för sig.
De kanske skulle vilja tillskriva det skicklighet. Vem vet?
Ja, men, ja, vi, jo, fast de,
vi alltså, kan här då, nere på västkusten vänta bara tills elflyget kommer också. Heart Airspace.
Jo, men poängen var ju lite att om de inte liksom tar det på allvar så kan det ju lätt bli en flopp.
Jag tror att de tog det på allvar, men att de, deras kommunikation utav var något helt annat. Och det märktes när vi ville komma och hälsa på dem, kommer du ihåg det? Då sa de, nej, vi har fullt upp med elektrifiering, vi har inte tid mer. Så sa de.
Ja. Ska vi avsluta det med ett varningsfinger för Volvo?
Nej, det ska vi inte göra. Det fingret får du använda någon annanstans.
Jag höjer inga fingrar. Jag slår bara ut med armarna åt mina kära poddkollegor. Men det börjar bli dags att avrunda podden. Om du vill stödja den här podden, då är det bästa sättet att prenumerera. Hur gör man då, Anders?
Jo, men då letar man upp oss på den plattformen som man befinner sig i, Apple Podcaster till exempel. Och där finns det en knapp man kan trycka på för att prenumerera. Det kostar 29 kronor i månaden. Och då får man podden utan reklam. Man får tillgång till hela arkivet tillbaka till 2016. Alla program som vi gjort under, vad blir det, 8 år snart som vi har poddat om elbilar. Ja. Och man får höra alla avsnitt lite tidigare än alla andra.
Vi har också en Facebook-sida och en hemsida. På Facebook-sidan så kan man kommunicera med oss via det elektroniska nätverket som kallas för internet. Det världsomspännande nätverket. Och även vår hemsida, den är usel, bilamissal.se. Där har vi alla de där referenserna som vi nu inte kommer nämna längre idag. De ligger där tills vi tar bort dem och det är väl kanske dags snart att göra det. Hälsa hemma däremot, det är ett stående sponsormeddelande vi inte tar bort. Det är ju vårdcentralen som jag och Anders och delvis du också, eller på många sätt, Alfred också, driver. Och då kan man spola Kry och lista sig på Hälsa hemma i Region Skåne, i Göteborg och i Stockholm. Och då hjälper vi er med alla förkylningar eller benbrott eller annat som kan orsaka i februari månad.
Och tipsa gärna dina vänner och bekanta om podden. Det är ju tack vare er som vi får fler och fler lyssnare på den här podden, för vi är superdåliga på marknadsföraren själva. Men tack för att ni gör ett så bra jobb och fortsätt. Mm. Alla som är på väg att skaffa elbil borde lyssna på det här. Det blir mycket lättare att börja köra elbil om man vet hur man ska göra.
Ja. Mm. Om du har tips, tankar, idéer eller vill höja ett varningsfinger på något sätt så kontakta oss på info@bilamedsladd.se eller Alfred, Anders eller Fabian@bilamedsladd.se.
Jajamensan.
Och redigeringen stod Umami Produktion för.
Och ansvarig utgivare, det är du, Alfred. Alfred Rut. Och med det så rullar vi ur dagens show. Vad trevligt det har varit att prata Volvo och Polestar och härliga saker.
Brinnande espressomaskiner.
Ja, visst, eller hur? Och vad brukar vi säga när vi avslutar?
Sladda lugnt.
Varningsfinger. Nej, kör elektriskt.
Kör försiktigt så hörs vi igen om 2 veckor.
Hej då!
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.